Du ska vara hans vittne och berätta om vad du har sett och hört. Den här meningen så fick Paulus höra. Och det var Ananias som sa det här till honom i samband med att Paulus hade återfått sin syn. Efter den här upplevelsen på Damaskus när han hade mött Herren så radikalt och blivit blind tillfälligt. Så får Paulus den här hälsningen. Du ska vara hans vittne, du ska vara Jesu vittne. Och berätta om vad du har sett och vad du har hört. Paulus fick gå från att ha varit den som var motståndare till vägen som det kallades, den här första kristna. De var en del av vägen. Han var en stark motståndare till den vägen. Men från och med nu så skulle hans liv bli radikalt annorlunda. Och hans väg skulle själv vara att han skulle bli ett vittne för Jesus. För den Jesus som han tidigare så kraftfullt hade förföljt. Och den här kallelsen, den var både enkel och utmanande på samma gång. Paulus skulle bli Jesu vittne. Han skulle vittna om vad han hade sett och vad han hade hört. Ingenting annat. Jag skulle inleda idag med att kroka in lite grann i något som jag lyfte förra söndagen. När vi talade om olika anledningar till att det ibland kan kännas som att det låser sig för oss. När vi försöker tala om vår tro med andra människor. Att det kan kännas ibland att det är svårt att på ett naturligt sätt prata om tron som man har med andra människor. Vi tänkte lite grann gav några exempel på vad det här kan bero på. Och jag skulle vilja fortsätta på ett spår som vi tog upp förra gången. Det här med att vi kan tänka om oss själva att det vi har att säga, det vi har att komma med i andra människors öron, så det är alldeles för simpelt och enkelt. Jag har väl inte upplevt så mycket. Vem skulle vara intresserad att höra på det jag har fått känna? Vad har jag att säga? Vad kan jag säga som skulle väcka människors intresse? Och jag hävdar då och jag hävdar fortfarande idag att det här behöver avslöjas som en lögn. För det är precis det som det är. Vi har någonting att komma med. Det stämmer helt enkelt inte att det vi har upplevt är för simpelt eller för enkelt. Varenda människa som har funnit Herren har något att ge till andra människor som ännu inte tror. Du har något att ge till den här världen. Om du har upptäckt att Gud är verklig. Att Jesus Kristus är den person som Bibeln hävdar att han är. Och att han lever idag. Det här är det bästa budskapet som någonsin går att berätta. Alla kategorier, alla sammanhang. För att det är sant. För att det är verkligt. Vi människor, vi är inte ensamma i den här världen. Gud finns och han är vår pappa. Han har skapat oss. Vi hör hemma någonstans. Vi hör hemma hos Gud. Och även om vi inte har varit hemma, om människor inte har varit hemma på väldigt länge, så finns det alltid möjligheten till att få återvända hem till pappa Gud. Och där står han, likt pappan i berättelsen om den förlorade sonen, och väntar. Och när han ser en människa så går han honom eller henne till mötes varenda gång. Han vänder aldrig ryggen åt en människa som kommer till honom, oavsett om han kommer för första gången eller kommer tillbaks igen till honom. Trösten ligger i det här att precis som Paulus så förväntas vi endast att dela med oss. Du och jag förväntas endast dela med oss av det som vi själva har sett och hört. Vi förväntas inte ha svar på allting. Vi behöver inte kunna förklara allting. Vi behöver inte förstå allting som står i Bibeln. Vi behöver inte ha svar på varenda svår fråga som människor kan ha kring tron och Gud och så vidare. Tack och lov. Det slipper vi. Men vi ska vittna. Och vi ska säga och prata om det som vi själva har sett. Det vi själva har upplevt med Jesus. Och det spelar ingen roll om det är en Damaskusupplevelse med väldigt starka saker eller en bönehusupplevelse någonstans i Småland. När man någon gång i livet upplevde Jesus kanske för första gången i sitt liv. Det är det vi har att vittna, det är det vi kan vittna om, att vi har mött honom och får dela med oss av våra erfarenheter till andra. Och vill jag påminna om igen att de här erfarenheterna så är kanske betydligt mer slagkraftigare än vad vi vågar tro och hoppas. Som jag sa i söndags, att bara det att du och jag har en tro så väcker ett intresse hos många människor på ett, och gör människor mer nyfikna när de fattar att den här personen tror ju på riktigt. Det är så pass exotiskt i vårt samhälle idag så att det gör människor, bara det att de möter en person som tror och de fattar att okej, han och hon tror verkligen. Vad konstigt kanske de tänker först. Men sen så kommer nyfikenheten. Vi måste våga tro att det vi har intresserar människor i betydligt högre grad än vad vi kanske vågar tro om oss själva. Kallade att vara vittnen så är rubriken på predikan idag. Och jag fortsätter på det här temat som vi haft ett par söndagar för den här världens skull. Om vår kallelse och ge evangeliet vidare till andra. Och jag har två punkter idag som jag tänkte ta upp. Och den första är, vad vittnade lärjungarna och de första kristna om? Vad vittnade lärjungarna och de första kristna om? Vad var det för budskap de kom med till sin omvärld? Och det finns flera exempel i Nya Testamentet som visar på det här. Men alla säger sist och slutligen samma sak. De vittnade om Jesus. De höll sig till att förkunna det centrala, för att det var någonting av det uppdrag som Jesus hade gett lärjungarna. Det var det som var hans ord till dem. Jesus säger till sina lärjungar kort innan sin himmelsfärd i Lukas kapitel 24 och vers 44 och några verser framåt. Så står det, och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sen öppnade han deras ögon så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Vår kallelse till att vara vittnen så handlar rätt och slätt om att vara vittnen för Jesus. Jag har sagt det här tidigare idag. Jag kommer att säga det flera gånger innan jag är klar idag. För att det är det här som är sant. Det är just att vara vittnen för Jesus som är vår kallelse. Att vittna om vad vi själva har hört, sett och upplevt gällande Jesus i våra egna liv. Jesu lärjungar och de första kristna, de predikade, de undervisade och talade och vittnade om Jesus. Vi ska se på ett par exempel till i Bibeln. Vi går till Apostlagärningarna, andra kapitlet. Och det här är då Petrus tal efter att den helige ande har blivit utgjuten. Och nu har han då världens chans att tala till folket. Han har hela folkskarans uppmärksamhet. De har sett vad som har hänt efter den helige ande blev utgjuten. Nu bara väntar de på vad kommer att hända nu. Som straffsparksläge för Petrus. Han har hela åhörarskarans uppmärksamhet. Och då säger han så här. Ifrån Apostlagärningarna 2:22. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Och efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Och lite längre fram. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida, och han har fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högde till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren, vår Gud, kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. När Petrus tog tillvara på det här tillfället, när han hade människornas fulla uppmärksamhet, så vittnade han inför folket om vem Jesus var. Hans vittnesbörd innehöll även såväl beskrivningar som om just det man visste att Jesus hade gjort. Man berättade, ni kommer ihåg, hur Jesus vandrade mitt ibland oss, hur han predikade om Guds rike, hur han botade människor och så vidare. Såväl som en beskrivning att Jesus är den utlovade Messias som ni har väntat på, som ni har läst om i skrifterna, som alla profetlöftena pekar på. Jesus är den människan. Jesus är den Messias som vi har väntat på. Och vidare då ett vittnesbörd att anden nu också då har blivit utgjuten, precis också i samma enlighet med vad Jesus tidigare hade sagt skulle hända. Lärjungarna vittnade om Jesus. Vi ska se på ett bibelställe till i Apostlagärningarna. Och bakgrunden här är nu att Petrus och Johannes har i Jesu namn fått vara kanaler för att en lam man har blivit helad. Och här är det Petrus igen som tar till orda. Och det finns exempel på andra lärjungar, andra personer i Bibeln som vittnar om Jesus. Nu råkar det bli Petrus igen här. Ifrån Apostlagärningarna 3:12 så svarar Petrus: När Petrus såg det sa han till folket: Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom ifrån de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom sina profeter. att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Ett sista bibelställe ifrån Apostlagärningarna 4. Det är fortsättningen på den här berättelsen. Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajefas, Johannes och Alexander och alla som var av överprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem, rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda, och Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sen med varandra. De sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Då kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Petrus och Johannes vittnade om Jesus. De vittnade om vem han var. De vittnade om vad profeterna hade sagt. De vittnade om vad skrifterna sa om Messias. De vittnade vad som hade hänt. Och de pekade på att allt det här har hänt tack vare att Jesus är den person som han själv sa att han var. Andra punkten var att lärjungarna och de första kristna vittnade också om sanningen. Jesus fick en fråga när han stod framför Pilatus. Pilatus frågade Jesus, vad är sanning? Och Pilatus ställde den här frågan precis efter att Jesus själv berättat och vittnat om sitt uppdrag. När Jesus själv sa att jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna om sanningen. Johannes 18:37. I våra dagar så är det här sanningsbegreppet lite under attack, ska man kunna säga. Det fanns en tid då det var, för inte så länge sedan, där det var allmänt accepterat att det finns någonting som kallas för sanning. Och så finns det någonting som kallas för lögn. Och det var vi människor med på. Att så är det. Fakta var ingenting som man ifrågasatte. Utan alla människor var överens om i princip att det finns saker som är sant. Och det finns saker som inte är sant. Det finns någonting som kallas för sanning. Och det fanns någonting som kallades för lögn. Av någon anledning så är det inte riktigt så idag. Det tror jag ni har märkt. Sanning anses vara ett så här relativt begrepp som man kan vrida och vända på lite hur som helst. Och uppenbara lögner så döps ibland om till alternativa fakta och liknande saker. Och hur vi hamnar där, det ska vi inte fördjupa oss i idag. Men tack och lov så finns det fortfarande, oavsett vad som sägs, så finns det något som kallas för sanning och det finns något som kallas för lögn. Och sanningen framför allt så har också ett namn, Jesus. Jesus är sanningen och livet. Och vår kallelse till att vara vittnen så handlar också om att vittna om det som är sant. Sanningen. Och sanningen är Jesus. Och den här världen behöver sanning. Behöver få höra att det finns något som är sant fortfarande, som man inte kan vända och vrida på sina egna syften. Det finns någonting som är sant, och sanningen med stort S så har också ett namn, och det är Jesus Kristus. Det här behöver människorna i världen få höra. Och vi kan inte berätta det för alla, men vi kan var och en berätta det för någon. Och som jag sa tidigare, vi behöver inte kunna ge en utförlig förklaring av Bibeln, alla trosläror. Vi behöver inte kunna ha svar på alla svåra frågor som människor har. Det vi behöver säga är istället att vi tror att Jesus Kristus lever. Att vi tror att Jesus är den person som Bibeln påstår att han är. Att det som Jesus säger om sig själv är sant. Att han är sanningen och att vi har mött honom på olika sätt i våra liv. Att vi känner honom och att det finns möjlighet för alla som ännu inte tror att också få möta Jesus, få möta honom, möta den sanning som han är. Vi är kallade till att vara vittnen som berättar och delar med oss av vad vi har sett och hört kopplat till Jesus. Att vi tror att Jesus är den som han själv säger att han är. Vi tror att Jesus är sanningen med stort S. Att det inte finns någon annan som kan konkurrera med honom på den posten. Nu ska ni få vara med om en premiär, är jag rätt säker på. Jag ska göra en illustration. Jag tar och flyttar på den här för att få lite mer space. För ett par år sedan så råkade jag se ett videoklipp på YouTube som var en illustration för att presentera evangeliet på ett enkelt sätt. Och det kallas för The Gospel in Chairs på engelska då. Och det här är då en enkel illustration med hjälp av två stolar för att förklara evangeliet på ett enkelt sätt så att alla ska kunna förstå och känna igen sig. Även personer som aldrig har hört det förut eller människor som har hört evangelieberättelserna många gånger tidigare. Och det finns lite olika varianter på det här. Jag har tagit inspiration och utgår ifrån en variant som en pastor från Kanada som heter Bruxy Cavey har gjort. Jag tycker hans version är den bästa, den mest som lättast att ta till sig. Sen har jag gjort lite egna justeringar också för min egen del. Det här skulle kunna vara en så här klassisk grej som man gör på en sommarkonferens eller en gudstjänst. Men jag har gjort lite efterforskningar och jag tror inte att det här har gjorts någon gång tidigare i Sverige. Jag vet inte. Jag kan inte gå i garant för det, men det kan mycket väl vara så att här, nu är ni med om Sverige-premiären här för The Gospel in Chairs. Så ni är alla vittnen till det här. Det sker idag. Vi har det på film. Så om det sker någon annanstans så får ni tänka, ja, det hände i Pingstkyrkan i Oskarshamn första gången. Och vad jag ska göra, Jag vill ska säga det också till först att om någon lyssnar nu på det här i efterhand så är ju det här någonting som man behöver se på. Det blir ganska svårt att bara höra ljudfilen, men sagt, det här spelas in och den kommer läggas ut på hemsidan också, videoklippet, så att det går att kolla på för den som vill göra det i efterhand. Det här är då en bild för att illustrera evangeliet, de enklaste, mest huvudpunkterna i evangeliet. Det finns självfallet mycket mer man skulle kunna säga, men nu är det de här som är ben för att det inte ska bli för långt. Och jag kommer att göra en presentera evangeliet två gånger. Och de kommer att skilja sig åt lite grann, och jag tror ni kommer att märka skillnaden. Så att först så kommer jag visa en version av hur man ofta har presenterat evangeliet i, ja, man kan säga så här västerländsk kontext. Och sen så kommer jag göra den en gång till med lite förändringar och förbättringar, kan man säga, som är mer bibliskt trogna. Och det kommer vara så att den här vita stolen så symboliserar Gud. Den här svarta stolen symboliserar människan. Och själv så kommer jag spela Jesus i all ödmjukhet här också. Så jag gör så att jag börjar med den och gör den första presentationen. Och så ser vi, ni kanske känner igen mycket. Sen tar vi det en gång till med lite förändringar. Det här är då The Gospel in Chairs, premiär på svenska, tror vi. Vid tidens början så skapar Gud världen. Och människan. Och Gud skapar människan till sin avbild. För det var Guds tanke att människan skulle få leva i gemenskap med honom. Människan var vänd emot Gud och Gud var vänd emot människan. Och Gud önskade att den här relationen så skulle det fortsätta. Han ville fortsätta ha en nära relation med sin skapelse. Men eftersom Gud är kärleken personifierad så visste han ju om att för att en äkta kärleksfull relation ska kunna bli till så måste det finnas ett fritt val. Ett ömsesidigt val. Och då gav han människan en fri vilja så att människan själv skulle kunna välja om hon ville älska Gud tillbaks eller vända sig bort ifrån honom. Och människan valde att vända sig bort ifrån Gud. Människan valde syndens väg. Och eftersom Gud inte bara är kärlek, att han också är helig och rättfärdig och även blev vred på människans synd, så var konsekvensen också att han blev tvungen att vända sig bort ifrån människan. Men Gud var inte nöjd med att det hade blivit så här. Han ville återfå relationen med människan. Så han sände sin egen son Jesus som kommer till världen och blir en människa. Går in under samma förutsättningar som människor. Berättar för människorna vem Gud är och undervisar dem om Guds kärlek. Och till slut så dör Jesus på ett kors. Och på korset så tar Jesus på sig straffet för synden. Han tar på sig vreden, Guds vrede över synden. Och till slut så han bara inte dör utan han reser sig upp igen. Han blir upprest igen. Och tack vare det som Jesus gjorde på korset så har nu Guds hjärta blivit förändrat gentemot människan. Priset var betalt, skulden var utplånad. Och Gud kunde nu återigen se på människan i sin nåd. Och för oss så gäller nu då ett erbjudande att vi också kan få vända om tillbaks till Herren. Om vi vill det och att han tar emot oss. Det var den första presentationen. Nu ska jag göra den en gång till med lite förändringar och en del förbättringar som jag menar är mer bibliskt rätta. I tidens början så skapar Gud världen och människan. Människan blev skapad till Guds avbild Och det, människan var vänd emot Herren och Gud var vänd emot människan, sin skapelse. Det var Guds önskan att det skulle få fortsätta så här. Att han skulle få leva i, men han och människan skulle få leva i en nära, intim relation med varandra. Men eftersom Gud är kärleken personifierad så vet han ju om att en sån här relation kan bara finnas och fungera om det finns en frihet. En frihet att kunna välja att säga ja eller säga nej. Så därför så ger han människan en fri vilja så att människan själv ska kunna välja om hon vill älska Gud tillbaks eller vända sig bort ifrån honom och gå sin egen väg. Och människan valde att vända sig bort ifrån Gud och gå sin egen väg. Och som en konsekvens av det här så valde Gud att gå och leta efter människan. Han valde att gå och söka upp människan. På kvällen så kom han ner i lustgården och frågade Adam, var är du? Gud vände inte ryggen mot människan trots att människan vände ryggen mot Gud. Samma sak i Gud kommer till Kain i vildmarken efter att han har mördat sin egen bror. Trots allt det här onda som Kain hade gjort så säger kom så söker Herren upp honom och säger att jag ska beskydda dig. Jag ska vara med dig. Och sen så fortsätter historien om hur vi människor i egenskap av Israels folk och om igen vände Gud ryggen. Men Gud gav inte upp. Han kom, han sökte upp oss och sa att okej, då ska ni få del av min lag. Jag ska låta er få del av min lag där ni kan få veta som kan leda er tillbaks till mig. Där ni kan få veta hur ett mänskligt liv kan få vara för att kunna närma er mig igen. Människan sa, nej tack, guldkalvar med våran grej. Gud säger inte tack och hej, utan han fortsatte och sökte upp människan. Han kommer och säger att då ska jag ge er profeter som kan vara mina sändebud, som kan få låta er få veta vad som är min vilja och att hur ni ska kunna få komma i kontakt med mig igen och vandra på mina vägar. Människan väljer att säga nej. Vi vill helst inte att du har något att göra med våra affärer. Och så här fortsatte det om och om igen. Gud kommer, människan säger nej. Och till sist så kommer Gud själv i egenskap av sin son Jesus. Och Jesus träder in i människornas ställe. Han lär folket om hur en människa är tänkt att leva. Han undervisar dem om Gud och Guds kärlek. Han vänder upp och ner på hela deras föreställning om vem som är nära Gud, Guds hjärta och vem som inte är det. Personer som var utstötta och som ansågs vara långt borta, de drog Jesus till sig. Jesus besökte och sökte upp människor som var syndare. Han vände inte ryggen till dem och han sa aldrig att sorry, jag kan inte ha något med dig att göra på grund av din synd. För jag är så helig så jag klarar inte av att vara i närheten av dig. Jesus accepterade inte människors synd, men han sökte upp syndarna för att han visste att han var det som de behövde. Han hade det liv som de alla så desperat var i behov av. Och människan visste inte vad man skulle göra med Jesus. Han provocerade, han utmanade. Och till slut så korsfäste människan Jesus. Människorna tog ut sin vrede på Jesus. Och på korset så ser Gud på vad som händer. Och Jesus ber till Fadern: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus dör. Han uppstår. Och som kan läsa om, Paulus skriver i andra Korinthierbrevet att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Tack vare Jesu liv, död och uppståndelse så finns det nu en möjlighet för varje människa som vill att vända om till en Gud som aldrig har vänt människan ryggen. Det här är goda nyheter. Det här är evangelium. Men Gud var inte nöjd. Nu fanns möjligheten att leva tillsammans, men Gud ville något mer. Han ville leva med människan. Men det som sker på pingstdagen är att när den helige ande utgjuts så flyttar Gud själv genom sin ande in i människan. Och nu kan var och en som fått uppleva det här få leva ett liv här på jorden i Guds närvaro och dag för dag lära känna Herren mer och mer under det här livet på jorden. Det här är som sagt goda nyheter. Och det här behöver världen få höra. Jag tror att det är många av oss som känner igen oss i den bilden. Jag vet ju långt ifrån hur det är med er allihop, hur ni kom till tro. Men jag kan ju tänka mig att det är många som känner igen oss i den här bilden. Någonstans under livets gång så knackade Gud på dörren. Och vi kanske sa nej. Men Gud gav sig inte, utan han kom igen. Och gjorde anspråk på att han ville vara en del av våra liv. Vi kanske sa nej igen. Men Gud gav inte upp, utan han kom igen. Och han fick som han ville. Nu sitter vi här som Guds barn. Som vi räddade ifrån honom. Räddade till honom. Och kunna få vara i gemenskap med honom. Precis som han har önskat och tänkt. The gospel in chairs på svenska. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att vi får lita på att du är så mycket mer mån än oss Herre. Att lära känna oss, att dra oss nära ditt hjärta. Tack Jesus för vad du gjorde på korset för vår skull. Tack att du har återlöst oss Herre. Tack att Gud, du var själv i din son Jesus Kristus och du försonade världen med oss. Och nu får vi tillhöra dig. Tack att vi får vittna om att du lever Jesus. Du är sanningen. Och du har också visat vem Gud är. För det står att du säger själv Jesus att du kom för att uppenbara Fadern för oss. Du kom för att göra hans vilja. Och du säger om dig själv Jesus att den som har sett dig har sett Fadern. Och det får vi tro på. Det gör vi. Amen.